With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
They said, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show.
Hej och välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent & Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens program träffar vi Bengt Ottosson, som idag har en rad styrelseuppdrag. Han sitter bland annat som ordförande i Mittmedia, Dagens Samhälle och Medieföretagen. Han kommer ifrån att ha varit vd för Expressen i hela 13 år. På Expressen vände han några års förluster och hela 800 miljoner i förluster till att göra 1,2 miljarder i vinst på 11 år. Bengt var med om att göra en total turnover när Expressens hela framtid hängde på en skör tråd. Det var verkligen make it or break it. Efter ett stålbad och omfattande neddragningar och bland annat en personalminskning med nästan 200 personer vände han tillsammans med kollegorna Expressen till att bli ett riktigt lönsamt företag. Hör om hur man tar sig igenom en sån stor förändring, kanske den största neddragningen i svensk tidningshistoria. Där personalen blev av med jobben för att Sveriges största kvällstidningar och varumärke, Expressen, skulle kunna överleva. Häng med allesammans. Sådär, och med det så hälsar jag dig, Bengt Ottosson, välkommen till Jobb- och karriärpodden.
Tack.
Vad roligt att ha dig här.
Kul att vara här.
Idag styrelseordförande i massa olika uppdrag, men också har du en historia, en dinosaurie i mediebranschen. För du har jobbat inte mindre än 20 år på Expressen.
Stämmer.
Och av de 20 åren så hela 13 år som vd. Vilket ansvarsfullt uppdrag.
Och roligt.
Och roligt. Det ska vi komma fram till ännu lite längre fram i podden. Men för de som lyssnar så tänkte jag att vi börjar med att höra lite vem du är och hur du är uppväxt. Och vi drar dig tillbaka. Vem är du?
Ja, det är en bra fråga. Jag funderar också på det fortfarande. Nej, men jag har växt upp i Stockholm och bott i Stockholm i stort sett hela mitt liv.
Har någon av mamma och pappa påverkat liksom dina karriärval eller varit en drivkraft i det du har åstadkommit?
Ja, det har de säkert gjort. Det har varit på något sätt. Min pappa var ju, han var civilingenjör och väldigt liksom strukturerad och fokuserad på att på sitt jobb och på att utveckla de delarna som var viktiga för honom i det sammanhanget. Och min mamma var mer en konstnärssjäl. Hon var väldigt duktig. Musikaliskt, spelade piano väldigt bra och hade ett brinnande intresse för musik och ord, kan man säga. Hon tyckte om att skriva och så. En talang som hon nog hade önskat att hon hade utvecklat mer.
Vad intressant. Så du tog alltså efter pappa vad gäller karriär och mamma vad gäller musikintresset.
Precis.
Som sen blev
Precis.
Väldigt högst nördigt skulle jag nog kalla det, va?
Det var väl min sån här... Hur väljer man vad man gör i livet på något sätt? Och jag kanske var lite för beroende av trygghet för att välja en musikalisk inriktning. Och så kanske jag insåg att jag inte var riktigt tillräckligt begåvad också.
Mer intresserad än begåvad alltså?
Ja, begåvad men inte tillräckligt kanske för att det är en väldigt tuff bransch, musikbranschen.
Få promille som kommer så högt upp i karriären vad gäller musik.
Men jag hade aldrig några så här karriärplaner eller så, utan det blev lite grann... Det var mycket tillfälligheter som avgjorde. Jag började plugga på KTH sen när jag hade gått ut gymnasiet där för att... delvis kanske påverkade av min pappa då, men också för att... Då hade man startat en linje som hette industriell ekonomi och organisation, som kändes som att man kunde gå på KTH utan att behöva vara jättetekniskt intresserad.
Precis,
Utan mer liksom... ekonomi och organisation och olika typer av processer och så. Så det var en väldigt bra utbildning som var väldigt... Jag hade lite svårt att vänja mig vid liksom tempot där i början. Så att första två åren så klarade jag inte så många tentor. Sen gjorde jag lumpen efter två år och tänkte att nu måste jag nog försöka bestämma mig här om jag ska fortsätta med det här eller inte. Och sen så kom jag fram till att jag ska nog göra det. Och så hade jag träffat en tjej under tiden, så jag hade lite mer stabil livsstil.
Ja. Alltså. Och mer motivation då. Då måste det bli något av det.
Motivation, ja, det kan man nog säga. Första två åren handlade väldigt mycket om att göra roliga saker. Kanske inte i skolan då, utan... vid sidan om.
Men läshuvud,
och det var också nyttigt på sitt sätt. Vad sa du?
Men läshuvud hade du? Läshuvud hade du?
Ja, i alla fall tillräckligt.
Så att du kom igenom till slut.
Ja, ja, det gjorde jag. Nej, men det var ju, eftersom jag hade så mycket kvar så fick jag ju kämpa rätt hårt de sista tre åren då, för att jag var tvungen att göra både det jag skulle göra då och det jag inte hade gjort tidigare.
För att komma ikapp.
Precis.
Hade lumpen satt lite tempo i kroppen?
Ja, eller men disciplin? Kanske att jag började känna mig... Jag fyllde ju 23 då när jag gjorde lumpen. Så att, eller, ja, 22 fyllde jag. Och då kände jag väl att... Svårt att förstå nu, men jag tyckte jag kände att men nu måste jag... Liksom, livet är på väg bort, så jag måste bestämma mig när jag var 22.
Ja. Har du tänkt det någon gång till efter du var 23?
Det tänker man hela tiden.
Mera befogat idag än när man är 23,
kanske.
Va?
Precis. Jag är andra halvan liksom av... livet.
Just det, så kan man säga. Vad var dina första jobb efter KTH och lumpen? Och
första jobbet var på... Jag hade ju haft tillfälliga jobb, så här sommarjobb och extra jobb och så. Men första riktiga jobbet, om man säger, var på en branschorganisation för byggindustrin som heter Byggentreprenörerna. Där jag jobbade med utredningar och projekt och projektledning och så. Och det var väldigt bra, det låg framförallt väldigt bra, för jag bodde på Riddargatan och det här var på Narvavägen, så att jag kunde gå till jobbet. Och under den här tiden som jag jobbade där fick jag och min dåvarande fru tvillingar, så att det var ganska
behändigt,
fullt upp, och det var väldigt bra att ha nära till jobbet då, för då kunde man springa lite emellan sådär. Men sen efter vad kan det ha varit, 4-5 år någonting, så fick jag ett erbjudande om att börja jobba på ett IT-bolag, eller det hette ju inte det på den tiden, dataföretag, datakonsultbolag. Och börja jobba som managementkonsult. Jag kunde inte alls speciellt mycket om IT, men det handlade mer om att förstå företagsbehov och kunna översätta det till och verksamhet, och sen översätta det till de som sen skulle göra själva utvecklingsprocessen och så. Och sen var jag där ett antal år och gick, jag fick, det var ganska roligt och nyttigt. Inte roligt hela tiden, men det var nyttigt, för jag fick bygga upp en helt egen verksamhet. Jag var först liksom anställd, och så fick jag bygga upp en verksamhet från grunden inom ramen för det här konsultbolaget då, som jobbade med speciella systemlösningar. Och det innebar att jag fick rekrytera in folk, jag fick liksom sälja, jag fick göra allting som man får göra när man är på ett litet företag. Och det var ju väldigt nyttigt. Jag har aldrig betraktat mig själv som...
Vilken uppgift att ta sig an från att komma in, som du sa, inte veta.
Det här var väl efter något 1,5 år kanske, någonting sånt. Men det handlade ju väldigt mycket om att liksom skapa någonting nytt utifrån de förutsättningar som fanns här, som skulle kunna konkurrera bättre och komplettera det produktutbud man hade.
Hur många blev ni?
Vi blev väl kanske 13-14 personer, någonting sånt. Men sen i den vevan, efter 4-5 år, så fick jag ett erbjudande att börja på ett företag som hette Presam, som jobbade med tidningsdistribution.
Just det, här började brännas lite åt mediehållet.
Och där jag blev administrativ chef, och framförallt fick jag ansvaret för att hantera deras ganska dåligt skötta och... i dåligt skick varande IT-stöd.
Just det.
Så att det var både dyrt och levererade dåligt, och det blev en ganska kraftig omställningsprocess.
Var det en tuff utmaning att komma in och göra den?
Vad sa du?
Var det en tuff utmaning att
komma
in och göra
den? Ja, det var det. Och sen handlade det väldigt mycket om det. Jag jobbade åt vdn där, och det handlade väldigt mycket om att bygga upp förtroende åt de som var ägare. Och ägare var ju till exempel Aftonbladet, Expressen, morgontidningarna, de olika morgontidningarna och tidskrifterna. Det var ett gemensamt distributionsbolag som ansvarade för distributionen av lösnummer för alla tidningar ut till alla butiker egentligen.
Och det så det fanns... var ett väldigt nära samarbete med dig och de här giganterna då?
Ja, det blev ju så att, en uppgift där blev att försöka visa att Presam hade förmåga att ta hand just på IT-sidan om det här. Och det gick väl ganska bra, däremot gick det inte så bra för Presam, för den processen var säkert redan igångsatt när jag började, men framförallt morgontidningarna och delvis kvällstidningarna också började se att den här strukturen var inte riktigt den struktur man ville ha, där man skulle försöka samla alla olika typer av press i en struktur för distributionen, utan både morgontidningarna och kvällstidningarna ville bryta sig ur det där. Så att bara efter, man kan ju vara 8-9 månader, fick jag ett erbjudande från kvällstidningarna, Aftonbladet, Expressen, att vara med och starta ett distributionsbolag för bara dem, som de skulle äga. Och sen tog det lite tid, för vi var ju tvungna att göra en övergångsprocess som var bra liksom för alla inblandade.
Men du var liksom, det här tackar du ja till. Absolut. Kände du att det var ett roligt uppdrag att få och ett ansvar?
Ja, det var ju superkul. Och jag kände verkligen att förutsättningarna i Presam var svåra, eftersom man hade så olika uppfattningar om mellan de olika ägargrupperna hur man ville bedriva det här, och då kändes det som det skulle bli svårt.
Många att liksom få
till det här. Medan här blev det ett väldigt tydligt och specifikt uppdrag att ta hand om det här och att göra det på ett sätt som gjorde att tidningarnas distribution funkade bättre och att den blev billigare och att man hade bra stödsystem för det.
Just det.
Och det kändes som det skulle passa mig väldigt bra. Så att det jobbade jag, det fanns ju ingenting, så vi fick ju börja egentligen från början, och sen så tillsammans med tidningarna då utveckla de lösningar som vi skulle ha. Och fick ifrågasätta alla gamla rutiner och hur man hade jobbat tidigare.
Vad hette bolaget då? Vilka var ägare?
Då hette det, alltså, tilltalsnamnet kan man säga var Kvällstidningsbolaget.
Just det. Och det var ägt då av de här stora?
Det ägdes av Aftonbladet Expressen. Sen hade vi också den, då fanns det en kvällstidning som hette Idag, som var en sammanslagning av Kvällsposten och GT, som sen delades upp igen och sen har ingått i Expressen. Men då var det ett separat bolag som hette Idag, och de var kund så att säga hos oss. Vi ägdes av Aftonbladet Expressen, men de var också kund eftersom man ville ha samdistribution och så i hela landet. Och ja, det var väldigt roligt. Sen så småningom så blev Aftonbladet Expressen oense om hur man skulle driva det där bolaget. Aftonbladet var ju väldigt offensiva då under början. Det här är ju, nu pratar vi
just det, fortfarande långt
ages då, men de var väl drivande i att utveckla kvällstidningsaffären, och Expressen var betydligt försiktigare, så att det skapade ganska stora motsättningar kan man säga i styrelsen och mellan ägarna, och det gjorde till slut att man bestämde sig för att gå skilda vägar och lägga ner kvällstidningsbolaget, och då blev jag erbjuden ett jobb på Expressen. Så det var så det började.
Och vad var ditt första uppdrag på Expressen då?
Ja, då var det egentligen att bygga upp den organisation som man hade haft inom ramen för kvällstidningsbolaget tidigare. Och sen blev jag ganska snabbt distributionsdirektör, och så sen efter det fick jag även ansvar för tryckdelarna. I distributionsdelen låg också ansvar för upplaga, en lösnummer som såltidning som Expressen är. Och där ju papperstidningsförsäljning var extremt viktig på den tiden. Där var det väldigt viktigt att
minst du några siffror nu när man tänker mot idag då?
När jag började på Expressen tror jag att Expressen hade bara Expressen då, exklusive GT och Kvällsposten, hade en upplaga på runt 500 000 exemplar.
Vet du någonting idag vad den kan...
Nej, jag vet inte exakt, men jag skulle tippa att de Expressen totalt har, inklusive GT och Kvällsposten, kanske 80 eller något sånt där.
Otroligt, va?
80, okay. Mellan 80 och 100 kanske någonstans, jag vet inte. Så att det är en enorm förändring som har skett, och då hade man ju egentligen ingen digital verksamhet alls, eller man hade ingen digital verksamhet där i början på 90-talet, utan det var ju först 94-95 som Aftonbladet började satsa på.
Börja tänka och de
att lägga av, och så man la ut nyheterna på nätet som det hette på den tiden.
Det var ingen stor räckvidd på den tiden.
Vad sa du?
Det var ingen jättestor räckvidd.
Det var ingen räckvidd, nej precis. Det var inte det.
Det tog ett halvtimme att komma ut på nätet till
ja,
att börja med.
Ja, det var ju sådana här uppringda modem och sånt.
Ja, så man fick gamla nyheter när man var inne på nätet. Ja, var intressant.
Nej, och sen så småningom så Expressen Hamn började ju där i mitten på 90-talet gå ganska knackigt. Man gjorde ganska stora förluster och Aftonbladet gick om i upplaga, vilket ju var blev en sån här existentiell kris för de som hade varit länge på Expressen, eftersom man var van vid att vara den stora, starka och lönsamma kvällstidningen. Störst i Sverige, störst i Norden.
Slagit sig på bröstet liksom.
Så att det blev ju väldigt jobbigt när Aftonbladet gick om på massa olika sätt. Det tog lite tid tror jag innan man riktigt, eller vi riktigt förstod vad det betyder på något sätt. Men det blev liksom ingen riktigt ordning på Expressens ekonomi när i slutet på 90-talet av en massa olika skäl. Och sen 2001 så hamnade Expressen i en ganska akut kris. Det gjordes en ganska stor omgörning av tidningen och som fick väldigt negativa konsekvenser för upplagan. Så vi tappade, i mars 2001 så var vi lika stora som Aftonbladet ungefär. Och i november 2001, alltså 6 månader senare ungefär, så var Aftonbladet 140 000 ex i snitt per dag större.
Oj,
vi tappade 70 000 ex och de ökade ungefär 70 000 ex. Och det fick ju konsekvenser, dels att vi tappade så mycket innebar, eftersom vi var 70%, drygt 70% av intäkterna kom från lösnummerförsäljningen. Och tappar man då 70% av försäljningen så fick det ju
otroliga
konsekvenser för våra intäkter. Och samtidigt så tappade vi ju på
annonssidan. Och man tappar ju inte overheaden för det.
Nej, inte så fort gör man ju inte det. Så att sommaren 2001 så var vi i en riktigt, riktigt svår situation. Och då när jag insåg vilka konsekvenser den här förändringen hade fått och vilka konsekvenser det i sin tur skulle innebära för ekonomin, så kontaktade jag ju min styrelseordförande. Och vi gick upp till Bengt Braun som då var koncernchef på Bonnier och jag drog det här. Jag hade gjort en prognos på hur det skulle gå om ett par år om den här utvecklingen fortsatte, och det var ju fullständig katastrof. Och då var det väldigt tydligt att det krävdes väldigt omfattande åtgärder för att Expressen skulle överleva helt enkelt.
Så det var nattsvarta siffror egentligen.
Ja, det var ju, alltså vi skulle göra en förlust på ungefär 200 miljoner det året. Och sen nästa år skulle den bli ännu mycket större, så att det var ju liksom,
nej,
det var inte möjligt egentligen att fortsätta verksamheten under de förutsättningarna. Men sen tog vi fram en plan i en liten ledningsgrupp där som innebar att vi skulle, och jag tror vi gjorde några bra saker. En sak var att vi tänkte så att vi utgår från att det inte kommer bli bättre. Det här var ju precis efter dotcom-kraschen, så att hela annonsmarknaden gick ju ner kraftigt och vi hade haft ett ganska stort upplagetapp, och då tänkte vi det kommer inte bli bättre än så här.
Och inte sämre heller förhoppningsvis. För
men vi kunde inte utgå ifrån att vi skulle få någon hjälp. Liksom, utan vi utgick ifrån att det kommer vara så här tufft och då måste vi sänka kostnaderna till en nivå som gör att vi kan tjäna pengar med den här typen av intäkter som vi har nu. Och det betyder att vi var tvungna att spara i storleksordningen eller.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
sänka årskostnaden med ungefär 300 miljoner. Och vi hade väl en kostnadsbas på 1,2 miljarder kanske, något sånt där.
Mm.
Så 25-30% av kostnaderna måste bort. Och det var ju jättetufft, och det innebar ju till exempel att vi var tvungna att ta bort 185-100, det kanske blev på 200 till slut, tjänster. Så konkret innebar det att människor som hade, ja, man skulle förlora jobbet helt enkelt, en väldigt stor del av de medarbetare och kollegor vi hade. Och det var ju, det är väl en sån här,
men det är bland det tuffaste.
Bland det tuffaste som i alla fall jag har varit med om i den vägen.
Hur funkar man själv då med familj och sömn och som liksom individ när man sitter på såna här otroligt stressande beslut och liksom hur?
Jag vet inte, att fråga familjen.
Ja, just det, henne. Ja.
Nej, men det är klart att dels så krävdes, vi jobbar ju hela tiden liksom med det här och för att försöka förstå hur vi skulle klara upp det. Samtidigt hade jag ju varit ganska länge på Expressen då, så jag hade ju en ganska klar bild över vad det fanns, liksom de enkla, tydliga grejerna som kanske inte hade varit lika lätt att se om man inte hade varit där tidigare. Men sen var det ju hela den här personalfrågan som ju var jättejobbig, och där man vet att det var människor som hade jobbat liksom, när man tar bort så många så går det, måste man ju gå enligt LAS, alltså sist in först ut. Det är bara det att många på Expressen har jobbat länge och varit lojala. Så att det var ju människor som hade jobbat 25 år som fick sluta med ett halvårslön.
Och som var fantastiska.
Och som inte alls, nej precis, som var jätteduktiga. Men det fanns liksom ingen annan väg att gå. Och på något sätt så blev det väl ändå så, alla insåg. För det handlade på något sätt antingen var det 200 personer eller också var det allihopa. Som var 600 någonting på den tiden och innan neddragningen. Och det, på något sätt så fanns det en förståelse för
situationen
hos
ändå.
Och även hos medarbetarna att det var ett väldigt allvarligt läge, och alla ville ju att Expressen skulle överleva på något sätt. Så att det blev en
intressant, det är nästan religion så där,
ja,
när någon har jobbat så länge.
Det blev en väldig sammanhållning kring det, trots att det var många, man liksom satt bredvid någon som man visste skulle vara tvungen att sluta sen. Så det blev och det fanns ju en väldigt stark lojalitet hos alla medarbetare gentemot Expressen, och det hade vi ju, det bidrog ju till att det gick och relativt bra att göra en sån här kraftig förändring. Men sen bidrog det nog också att vi tog bort väldigt mycket av, det fanns gamla sån här inofficiella förmåner för vissa personer, för ledningspersoner och sånt, så att vi försökte ta bort allting så att det skulle inte, det skulle inte påverka hela verksamheten, och att ingen skulle flyga business class, vi skulle bo på trestjärniga hotell och alla resor skulle vara motiverade.
Så det var inte bara,
nej,
utan alla, både
man
under glastaket
och över hela linjen liksom, så att det inte skulle,
lite solidariskt,
man inte skulle behålla privilegier för vissa, men när då människor var tvungna att sluta så. Och det tror jag var ganska viktigt också i den här processen. Och sen även om klubbarna tyckte att det här naturligtvis var en väldigt svår och jobbig process, så var de väldigt konstruktiva och deltog väldigt konstruktivt i den här förändringsprocessen, vilket ju också bidrog till att det gick att genomföra.
Men vad skönt, för hade det emot sig då, samtidigt känns ju nästintill omöjligt att hantera när man redan
absolut
har sån stor press.
Och då blir det ju också svårt, för då tar ju mycket längre tid. Och
ja, för det blir mer motsättningar.
Vi hade ganska bråttom liksom för att vi hade gjort till styrelsen och till ägarna hade vi presenterat en plan som man ofta gör på 3 år, där första året skulle bli jättedåligt, andra året halvdåligt och sist tredje året skulle vi tjäna pengar. Men sen beroende bland annat på att vi under de här första året så började konjunkturen vända lite grann. Så att, och vi fick in en ny chefredaktör, Otto Sjöberg, och en ny styrelseordförande, Torbjörn Larsson, som båda kom från Aftonbladet, hade en väldigt extremt bra kompetens om hur man måste göra kvällstidning för att det ska funka ut mot läsarna. Och det innebar också att upplagan började vända. Det gick på den tiden att vända upplagan. Så att vi började öka upplaga, annonsintäkterna steg, samtidigt hade vi dragit ner kostnadsnivån. Så att redan efter 2 år så började vi tjäna pengar egentligen.
Ja, vad tacksamt med tanke på att man går igenom ett stålbad. Både
verkligen
på hög nivå och över hela organisationen.
Men sen tror jag också att en Det är en sak att man kan göra en sån här turnaround och ganska, på ganska kort tid vända en verksamhet, men det som kanske var allra roligast var att vi lyckades liksom bygga vidare på det där och faktiskt upprätthålla, och under några år hade vi några av de två lönsammaste åren i hela Expressens historia.
Jag läste någonstans, jag vet inte om det stämmer, det vet säkert du, men att ni gjorde 1,1 miljarder i vinst över 11 år. Kan det vara några siffror som stämmer?
Det stämmer.
Så från det här stålbadet när det ser ut som att det är på randen till att behöva slockna hela verksamheten till att då...
Precis, vi hade under de fem föregående åren gått ungefär 800 miljoner back. Så att vi vände från tunga förlustsiffror till att bli riktigt lönsamma. Och det var ju fantastiskt.
Och vad tror du var det största du bidrog med? Vad kände du själv att under den här som du är extra stolt över? För det måste ju ha varit en otrolig påfrestning att sitta i din position under de här.
Nej, men jag tror att det som en viktig del var att jag redan när jag fick det här uppdraget hade en bild av vad man kunde göra, eftersom jag hade jobbat 5-6 år på Expressen då och redan hade en uppfattning om saker som man kanske borde ha gjort tidigare. Så att jag hade en bra grund liksom att bygga på. Sen tror jag att vi skapade en bra ledningsgrupp med en väldigt stark sammanhållning och en stark vilja att det här skulle funka. Och att vi fick också en bra dialog med facken till exempel och klubbarna. Men att vi också vågade fatta jobbiga beslut som var nödvändiga kortsiktigt, men som man kanske hade kunnat liksom försöka skjuta på. Mm. Men då hade man bara skjutit liksom problemet framför sig. Vi vågade fatta de besluten.
Och ta snabb action på något som var absolut mer akut än vad man...
Så hade vi ett bra gäng som jobbade runt det här. Och så fick vi bra stöd från styrelse och ägare också. De var ju tvungna att betala.
Ja, det var ju en dyr
för att vi skulle klara den här vändningen. De hade ju kunnat fatta beslutet att det inte är värt det, och så hade man varit tvungen att lägga ner Expressen, vilket också hade kostat pengar i och för sig. Men...
Och på lång sikt idag är de nog nöjda av att de tog det beslutet.
Det tror jag säkert, för de pengarna har de ju fått tillbaka flera gånger om, så att det, så är det. Expressen idag är ju en väldigt stark digital aktör också. Mm. Så att på det sättet har man ju fått en bra digital plattform också.
Och att jobba med det digitala då, hur var det där när, nu är det den ena upplagehistorien då som kostade mycket energi och många jobb och sömlösa nätter till att det sen skulle komma nya utmaningar.
Det var ju lite så, i början var vi tvungna att fokusera på för att liksom, eftersom papperstidningen då var egentligen hela intäktsmassan så att säga, så var vi tvungna att fokusera på det digitala, vilket då ledde till att Aftonbladet fick ett litet försprång som så småningom blev ganska stort digitalt. Men så småningom började ju vi styra om och fokusera mer på digital utveckling och digital försäljning, och jag tror att någon gång där 2010-2011 så blev det väldigt... Det hade ju varit tydligt under en längre tid, men vi insåg att vi måste fokusera mycket mer på digital utveckling, och redaktionellt gjorde man stora satsningar på att utveckla produkter liksom digitalt. Just då hade vi lite knepigt för att vi hade en säljorganisation som satt centralt i Bonnier AB som av en massa olika skäl inte hade lyckats speciellt bra. Så trots att den digitala annonsmarknaden ökade så tappade vi under 2 år digitala intäkter, vilket ju var extremt jobbigt. Men så småningom där så gjorde vi en, och det var väl kanske, tycker jag, en av de roligaste grejerna också som jag gjorde under tiden på Expressen, att vi skapade en tydlig digitalt fokus och en tydlig digital struktur för hur vi skulle jobba med digital utveckling och digital försäljning. Och så småningom kom ju Alexander in som försäljningsdirektör.
Du rekryterade honom.
Ja, det stämmer. Mm. Det stämmer bra det.
Ni kom i kontakt med varandra via förstås...
Jag satt ju i styrelsen på Impact.
Just det.
Så jag såg ju honom in action så att säga på Impact och fick en väldigt bra bild av honom som både som person och som säljperson så att säga.
Och såg du ledaregenskaperna redan då? Även om man har avancerat till mycket högre positioner?
Ja, det tycker jag att jag gjorde. Mm. Jag tyckte att jag gjorde det därför att han hade en bra inställning till sina medarbetare. Och en förmåga att få med sig, kanske inte alla, men de flesta av dem.
Just det.
Och också han var inte rädd för att fatta jobbiga beslut. Som även gällde personalen i vissa fall. Så att, det vet man ju aldrig riktigt, men utan att riktigt veta så kände jag att han skulle kunna bli en väldigt bra ledare i en större roll. För att vara försäljningsdirektör på Expressen var ju en mycket större utmaning än att jobba på Impact, vara chef för Impact. Men sånt vet man ju aldrig i förväg.
Ändå nej.
Och nej, det kan man ju inte veta. Men han har ju gjort ett superbra jobb.
Är du stolt över den rekryteringen?
Ja, det tycker jag absolut. Mm. Jag tycker vi hade ett väldigt bra samarbete under de år vi jobbade ihop.
Mm. Vad roligt. Vad kul att ha det med sig, att man både utvecklat sig själv och sen fått någon annan också att växa.
Men det är många som vi rekryterade in där som också har...
Är kvar och vuxit.
Som är kvar och som nu är i Bonnier News-ledningen.
Just det.
Så att det kändes som att det var en bra... Det var ett bra flöde där.
Just det, alla bidrog mycket. Ja.
För att klara den här digitala utmaningen. Och en av de viktigaste grejerna som jag tror att jag bidrog med där i... var också att vi på ett mycket tydligare sätt skulle utmana Aftonbladet som den digitala ledaren. Mm. Vilket ju kändes då helt omöjligt, men som jag visat sig att det faktiskt går. Sen är ju marknaden mycket mer komplicerad och större.
Ja, det är så intrikat hur man... Ja.
Men på något sätt är det bra att ha en sån här symbol när man ska försöka utveckla någonting. Att kunna jobba mot att vi ska bli större än Aftonbladet digitalt. så den... Målsättningen har man ju fortsatt att jobba med efter väldigt tydligt. Och det verkar ju funka bra.
Mm. Och alla de här åren, vad har det bidragit till dig? Det måste ju vara jättemycket erfarenheter som du har nytta av idag när du sitter som ordförande och i verksamheter där du sitter idag. Och både ställer krav men också hjälper till och gör turnarounds och utvecklar och ändrar och gör förändringsarbete.
Mm. Ja, men det har väl bidragit på en massa olika sätt. Alltså jag har ju lärt mig hur ett halvstort företag fungerar så att säga, i sin struktur, både med vad gäller personal och hur man ledningsfunktion.
Nu var det väl ödmjuk, halvstort.
Och ägare och så. Men sen också naturligtvis personalledning, hur man leder och utvecklar personal och inte minst chefer, som blir en väldigt viktig del i en sån här process. Men sen också det har gett mig en väldigt bra kunskap och förståelse för mediemarknaden, hur den ser ut och hur den utvecklas och hur den förändras och viktiga parametrar som liksom man måste tänka på när man ska leva i den.
Just det, förändliga världen.
Ja, där det finns en konkurrensutsatthet på ett helt annat sätt än det har gjort tidigare. Inte mer, för Expressen och Aftonbladet har ju på något sätt ändå haft en konkurrenssituation med varandra och sen kom TV som delvis konkurrerade på annonssidan då. Men om man tittar på lokaltidningarna har ju de haft en historiskt sett en extremt stark position på sin lokala marknad, både gentemot läsarna och gentemot annonsörerna. Så för dem är det ju en mycket nyare upplevelse att vara i en väldigt utsatt konkurrenssituation på det sätt som man är idag. Som alla medier är idag på olika sätt.
Och du sitter ju som ordförande i Mittmedia bland annat.
Precis. Men på något sätt sen tror jag att jag är väldigt så här passionsdriven. Jag, på något sätt så får jag väldigt starka känslor för dem jag jobbar med. På Expressen så kändes det som nästan en kärleksrelation på något sätt till tidningen och företaget och medarbetarna. Och det blir ju en väldig drivkraft liksom, att orka med. Att jobba mycket och att hela tiden vara tillgänglig och allt det här. Och på något sätt så har jag tagit med mig det där. Det är väl som jag är antagligen, att jag är väldigt passionsdriven. Liksom att,
just det.
Och det kan jag känna nu också vad gäller mitt media. När jag träffar medarbetare och ledning där så är det väldigt häftigt att se det här. Där man är i en ganska tuff situation. Verkligen lägger ner väldigt mycket av sin egen tid och kraft och energi på att försöka se till att det här går bra.
Och att lita på att alla gör sitt bästa, ja, liksom, oavsett att siffror ibland inte alltid är så tjusiga. Nej. Eller man har tunga perioder eller förändringar. Ja. Om vi reser framåt i tiden då, nu har ju du varit med så länge så att jag har liksom sett allt hända liksom. Och det brukar ju någonstans upprepas igen. Så hur ser du på mediemarknaden och hela medielandskapet? Hur ser du att det kommer att förändras? Kommer det att bli så att tidningen kommer tillbaka när det blir självkörande bilar och det blir döden för radion istället? Eller vad tror vi?
Nej, men jag tror inte man... Alltså, det kommer säkert finnas papperstidningar kvar i någon form även framåt i tiden. Men,
även om de blir digitala? Digitala papperstidningar?
Jag tror att det kan finnas tidningar som kan finnas kvar även i papper, i tryckt form. Så att säga. Men det är klart att ska man överleva långsiktigt som nyhetsmedia eller som traditionell tidning fast i en ny värld, så måste man ha en fungerande digital affär.
Mm.
Annars så kommer det, tror jag, inte funka i längden. Och det är väl den omställningen som alla på något sätt är på väg. Ingen har ju riktigt facit.
Mm.
Exakt hur man ska göra, exakt hur den affärsmodellen kommer se ut, men på resan lär man sig också och hitta nya sätt att jobba på, nya produkter och så vidare. Det är ju intressant att se den här förändringen som Schibsted gör nu där man i Norden lägger Blocket och Finn i samma struktur som tidningarna ligger i.
Mm.
Och jag vet inte om det är ett sätt att försöka bygga vidare på det här ekosystemet man har skapat, det digitala ekosystemet man har skapat, för att bättre sätt kunna konkurrera med med de stora amerikanska aktörerna.
Jättarna. Precis. Ja, och med det så tackar jag så hemskt mycket för att du var här och berättade om din spännande historia. Och bara det att göra 1,1 miljarder i vinst från det här bedrövliga scenariot som du precis har berättat om måste ju ändå vara en fjäder i hatten. Och vilket otroligt jobb du har gjort och vilken cool resa.
Mm.
Tusen tack att du kom hit idag.
Tack själv.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.